Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sen är det alltid viktigt att att man betonar det, att det vi håller på med, det, i slutändan så är det bedömningar. Det är inte profetior. Liksom. Vi är inte allvetandes. Utan vi gör en liksom, statistisk bedömning utifrån den kliniska upplevelsen som vi har i rummet. Baserat på en allians som vi har med patienten. Liksom. Och det sker att man gör bedömningar som är statistiskt sett liksom tillförlitliga, men patienten tar kanske ändå livet av sig. Det har hänt. Mm. Och det är alltid lika tråkigt. Såklart.
Men det är klart, valet ligger ju i slutändan hos patienten och personen.
Precis, det blir ju det. För att det, men det finns något i att bara försöka förbättra sig själv som behandlare. Liksom. Att hitta det där, var det någonting som jag missade nu. Liksom, gå tillbaka i journalen och se, finns det någonting som jag kan jobba på som jag inte gjorde då? Så att, och målet är ju att rädda livet. Liksom. Det är alltid målet. Mm. Men det går såklart inte alltid. Och det är jättetrist. Mm. Så är det.
Muntert, Dode.
Ja, eller hur? Bra avslut.
Ja, verkligen.
Så, vi ses nästa vecka! Ja,
Nej, men jag tycker någonstans ändå att det är liksom... Ja, men det är ju muntert någonstans. Jag tycker det är muntert för en lekman eller någon som inte är inne och jobbar med det varje dag att förstå att man riktar in sina efforts och liksom all kraft egentligen på det som är ett lidande. Det vill vi lösa. Det är liksom vårt mission här. Mm. Oavsett om det är andra som orsakas lidande eller jag själv som patient och orsakar mig själv lidande. Mm. Och det är där man lägger kraften. Och sortera kanske bort de då som är fullt fungerande och säger att ja, men okej, du är konstig. Men du är konstig. Du är normalt konstig. Mm. Jag tycker det är extra viktigt idag för att när vi har den här sociala liksom in sociala medier, vi har appar, vi har nyheter, vi har liksom hela tiden bombas med information om faktiskt hur vi ska tänka. Mm. De här är dum och de här är bra. Mm. Så här ska vi se ut och det, så har vi hetsjakt på inte vet jag, någon gammal politiker eller någon och liksom, som inte beter sig exakt som man ska. Mm. Och då blir det helt, världen har ju krympt så pass mycket då. Och vad som är normalt har också krympt. Mm. Och det gör ju att den politiskt korrekta eller kulturellt politiskt korrekta världen, den har blivit så liten idag. Mm. Så att det är jättemånga som känner sig avvikande och sjuka. Eller inom citationstecken sjuka. Men de är inte alls sjuka. Nej. Så att jag tycker det är en himla bra motvikt i det kliniska arbetet som ni gör då, som åternormaliserar väldigt många beteenden som kanske inte passar hemma i Wahlgrens värld. Ja, nu kanske det var en väldigt tillåtande värld, men jag menar, ni förstår vad jag menar. i den politiskt korrekta världen, den är väldigt liten. Och här får du inte faktiskt plats tillräckligt många. Det är alldeles för få. Men då har ju ni ett mission här att faktiskt då stötta de här personerna som kommer. Och säger, ja, jag har ADHD eller jag har det här. Jag har googlat runt och jag fattar att jag har det. För jag beter mig så här. Ja, men det gör du. Det kanske stämmer. Men du är fullt fungerande och det är helt normalt. Jag tycker det var en jättefin insikt liksom. Att fokus på det ni jobbar med, att faktiskt ta bort lidande.
Sjuksköterskelegitimationen innebär egentligen två meningar. Det är lindra lidande och främja hälsa.
Fint.
Och det är egentligen det man kan göra. Alltså, i och med det som du säger, att bota. Det blir liksom att man kan bota en del kanske somatiska sjukdomar med liksom, antibiotika eller medicinska ingrepp. Men just vad gäller psykisk och psykologisk terapi, alltså, så blir det liksom att du kan bara lindra de symptomen som försvårar dina livsområden och främja den hälsan, alltså den styrkan som du har i dig, och jag kan liksom öka ditt självförtroende. Jag kan försöka öka ditt självförtroende, men din självkänsla måste du jobba lite på själv. Liksom. Så att det är det som blir vårt mission. Liksom. Att försöka lindra lidandet och främja hälsan. Det slutgiltiga beslutet kring om det går eller inte, det är patientens.
Fint. Ja, jag tycker det var en jättebra, det är en liten så här sammanfattning nästan på det här samtalet.
Men du, Dan, nu kom vi in, eller vi började lite grann på dina akademiska meriter.
Ja.
Vill du berätta lite grann kring liksom uppväxt och sådär, familjekonstellation? Hur kommer man på tanken att bli psykolog?
Ja, det är en jättebra, jättebra fråga. Ja, precis. Det finns många vitsar här. Vitsar jag tar i, men många, så här, det är många patienter som har som också har analyserat mig, så att säga.
Det kan jag tänka mig.
Ja. Vad säger de?
Ja, vad är det för fel på den här? Ja, men jag har ju fått ADHD-diagnos, får jag ju ofta. Patienterna. Särskilt de som har ADHD. Själva, de hinner ju inte med när jag snackar.
Ja, men de känner igen sig själva. Liksom.
Mitt skrivbord är ju stökare än deras.
Ja, just det.
Och som en sa så fint. Dan, du kanske tror att det här stökiga skrivbordet är charmigt på något sätt. Alltså som en så här forskartyps grej. Men det här är ju bara tecken på ditt inre kaos. Vilket jag tycker var...
Det är så vackert.
Ja, det är vackert. Ja, och det var ju korrekt.
Ja, visst. Ja.
Så att, nej, men något fel är det ju. Men det blir svårt att spåra den. Alltså jag är ju uppvuxen i Järfälla, så här, Viksjö, radhus förort.
Ica Viksjö,
där har jag jobbat. Det är obligatoriskt om man vuxit upp i Viksjö.
Praoplatsen, eller?
Ja, typ.
Ja, just det.
Så att,
fantastiskt.
Ja, det är en fantastisk butik faktiskt. När jag säger upp mig på cykeln, då tänker jag att min escape plan, det är att jag ska tillbaka till Ica frukt och grönt.
Det är
jag
så. Ja, det är så. Ja.
Och bara lägga upp tomaterna, så här tomatberget, helt rött och vackert. Och så äpplen och grejer, bara så himla fint. Och särskilt på morgnarna innan kunderna kommer dit och förstört allting.
Ja, just det. Just det, de jävlarna.
Ja, jag vet. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Så men på riktigt.
Ja.
När jag ställer upp mig på cykeln och tänker så här, I don't need this fucking shit. Mm. Jag kan gå tillbaka till Ica Viksjö och stapla tomater.
Ja.
Så att uppvuxen i en någon sorts så här trygg villa förort med uppvuxen hel familj, som vi säger, alltså två föräldrar som fortfarande lever tillsammans. Har en stora syster och en lillebror, så att mellanbarn.
Alltid ett intressant diagnostiskt instrument, tycker jag.
Tycker du det?
Att vara mellanbarn.
Du är mellanbarn.
Nej, jag är äldst.
Du är äldst.
Folk säger, men är du säker?
Det var min.
Jag såg det på Dals min så här.
Jag tänkte direkt så här. De har utomäktenskapliga barn som Daoud inte känner till.
Minst två. Som är äldre.
Men det var ju ofint. Igen,
det skulle man ju aldrig säga högt.
Nej, jag var ju taskig förut med stolen och mötet.
Ja, just hela det.
Jag säger inte det.
Man får bara outa en gång per avsnitt.
Nej, men precis. Uppvuxen där. Morsan är ju lärare, jobbar som lärare hela livet. Och farsan jobbade som sån här civilingenjör, heter det ens det? Eriksson. Och så syrran då, hon tog ju den smällen att hon gick på den här teknolog aktiga banan.
Hon är
äldst. Ja, riktigt jobb. Hon är äldst, ja.
Hon är äldst. Mm.
Så, och sen var det ju, då var det ju så här, fan, om man ska ju spåra det, då får man nästan gå tillbaks. Alltså jag hade ju fattat, jag, på gymnasiet så hade jag ju fattat att, att det här med liksom fysik och matte och sånt, det kommer inte bli min grej.
Nej.
Och sen så var det dags att göra lumpen. Och den här historien utspelar sig på tiden när, det, nu är det väl tillbaka med allmän värn.
Ja, det kommer tillbaka.
Så jag mönstrade och sen, och jag vill ju helst slippa. Mm. Göra lumpen överhuvudtaget. Mm. Och så hade jag listat ut att vapenfri kunde man säga. Mm. Att man inte vill ha att göra med vapen. Va? Och då, då var det mycket kortare. Eller? Ja, civilplikt. Ja. Ja. Precis. Mm. Så jag kör den också. Civilplikt ska det vara. Mm. Och då var det brandman, sa de. Men du är höjdrädd och klaustrofobisk, sa jag. Mm. Det går inte, för det är ju så lång tid.
Det är också farligt.
Liksom. Ja, det är farligt. Ja, verkligen eld och grejer.
Ja, ja, ja. Sen, ja. Det är fan närmare kriget än kriget. Ja, okay. Ja,
nej. Ja, så att, som vanligt arbetsskygg som jag var så, redan då, så jobbade jag mig neråt. Då, där, liksom. Ja. Mm. Och då fanns det något som heter beredskapsman. Mm. Och då kunde man välja då, så här, teknisk inriktning. Då fick man klättra upp i telefonstolpar och grejer, så här, trodde jag. Mm. Eller någon sorts social inriktning. Mm. Och då tänkte jag, social, det, jag gillar ju folk. Mm. Så jag valde den. Och då skulle man göra praktik. Typ ett par veckor. Mm. Varpå jag ringde upp min gamla högstadieskola och frågade om jag fick komma dit. Och det fick jag. Och sen blev jag kvar där och jobbade i...
Som vikarie?
Nej, som elevassistent.
Aha, okay.
Alltså du gjorde din militärtjänstgöring som elevassistent?
Ja, 2 veckor. Och sen fick jag, det var ju 3 månader den här beredskapsmannaprylen. Den kan, det är ju en hel podd i sig. Ja, herregud. Ja. Alltså. Ja.
Vi återkommer då. Alltså verkligen. Så kör vi. Ja, vi kör. Ja.
I can tell you some stories.
Ja, jag kan tänka mig.
Men hur som helst. Ja. Så att då gjorde jag, inom de där 3 månaderna så gjorde jag typ 2 veckors praktik på Vikoskolan. Där jag hade gått själv. Och sen så fick jag jobb där. Mm. Och det här var ju då ganska snart efter gymnasiet. Så jobbar jag som elevassistent i en liten undervisningsgrupp med barn som då hade blivit placerade där för att de hade svårt att liksom tillgodogöra sig undervisningen i storklass.
Okay.
Och sen så bara hucka jag på det där. Tyckte det var så himla fint och mysigt att få då liksom, det här låter ju så otroligt klyschigt, men så här bygga relationer med struliga tonåringar.
Mm. Little dangerous minds.
Just det.
Eller, du är Michelle.
Tack.
Tack. Varsågod.
Tror jag. Så jag fastnade på det där. Mm. Och sen så, och sen då började alla, särskilt eftersom det var en skola, så började ju lärarna som jobbade där, mina gamla lärare, de började tjata på mig att jag var tvungen att utbilda mig och gå på universitetet och sådär. Mm. Så jag trodde det var asbråttom med det. Mm. Och så liksom fick jag tag i någon sån här katalog till universitetet. Mm. Sökte och så tänkte jag, vad fan, ja men psykolog, det kanske är ungefär det här. Liksom. Mm. Så jag sökte till psykologutbildningen i Uppsala och så kom jag in. Och sen när jag väl var där så fick de reda på att jag bodde i Stockholm då. Mm. Och frågade varför jag inte hade sökt i Stockholm. Varpå jag då sa så här lite översittaraktigt att så här, men det finns inget psykologprogram i Stockholm. Varpå de tittar på mig ungefär som ni gör nu och bara, vad är det för fel på
den här? Jo.
Efter att vi hade grälat en stund så sa de så här, de bara, du tänkte inte på att i den katalogen som du höll i så fanns det inga utbildningar alls till Stockholms universitet. För att de har en egen katalog. Varpå jag då... Jaha, nu när du säger det liksom.
Ja, okej, okay, då fattar jag. Ja.
Och då sa de så här, ja, för då kan du ju byta till Stockholm. Om man har kommit in där så kan man på något sätt få någon sorts förtur där man bor där. Så det var några andra i klassen som gjorde det. Och då sa jag, det, absolut, det, jag gör det sen. Kanske imorgon. Och sen insåg jag att det krävdes ju så här, att jag skulle läsa papper som är utan bilder, utan med mest text bara. Mm. Och skriva grejer på sådär. Ja. Så att det vart ju aldrig av.
Nej.
Så att jag gick i Uppsala i
Det gjorde det.
Fem år, absolut.
Ja. Men herregud, det är inte så långt egentligen. Här. Det är...
Precis, om vi börjar räkna då 5 år, 5 dagar i veckan,
en timme enkel resa. 2 timmar blir det ju tillifrån. Så 2 timmars restid minst. Och sen till centralstation faktiskt... också.
Ja, du flyttade aldrig till Uppsala.
Nej, det var också en sån sak som min fru, hon var inte min fru då, men idag hon föreslog att vi skulle göra. Och då, jag sa det också, att det kan absolut, vi tittar på det
sen.
Ja. Om 5 år. Ja. Nej, klar.
Men det blev bra. Men så om jag har ställt mig den frågan ofta, hur kommer det sig att jag blev psykolog? av alla yrken. Jag vet det fan. Alltså. Men det är väl, på något sätt så har jag ju alltid gillat och varit väldigt intresserad av människor. Liksom, folk och sådär. Mm. Och det här. Mm. Prata och skratta. Och, jag har alltid gillat hänga.
Mm. Det känns ju ändå som att alltså, de flesta har ju en utbildning som är lite. Ja, eller förresten, det blir väldigt olika. Mm. Men det här känns ju inte alls så slumpmässigt med din beskrivning liksom, med det här militärberedskapsjobbet som, där du jobbade med alltså ungdomar som hade lite problem. Och där känns ju hoppet väldigt nära då, liksom, att det är det som får dig att aha, men det här är intressant. Det här är någonting som jag faktiskt är engagerad i. Det här vill jag lära mig mer av. Psykologlinjen. Det känns ju väldigt liksom, passande för dig. Mm. Så.
Mm. Ja, men det är ju... Jag tror inte heller att det var en slump att jag hamnade där jag hamnade. Men det är ju naturligtvis så att när jag träffade en gammal kompis från gymnasietiden sån här, som jag inte har träffat sen dess på ICA. Mycket snack om ICA.
Ja.
Det var, vilken mataffär som helst.
Ja, de får fan sponsra oss lite här, tror jag. Ja.
Men ni har ju sponsor från ICA. Var kommer ostbågarna ifrån?
Alltså vi har ju
de kommer faktiskt från ICA.
Vi vill ju, ja, de gör det. Vi egentligen så borde vi bli sponsrade av dem. Så vi får väl ta upp det här med.
Ja, precis. Ja, men jag träffade en gammal polare där och så här kallpratade vi lite och så frågade jag lite om vad han jobbade med och sådär som man gör. Och så kontrade han då och frågade vad jag jobbar med. Och då sa jag jobbar som psykolog, varpå han då skrattade så här högt och ljudligt rakt ut. Mm. Och så var det tyst och sen så sa han så här, nej men ärligt, vad jobbar du med?
Oj! Ja,
och det tyckte jag var kul.
Ja, det var roligt.
Ja. Mm.
Det säger lite grann om att andra kanske inte hade förväntat sig det.
Nej, men det är ju det, och jag tycker det är lite kul. Jag får samma respons när jag undervisar ju på psykologprogrammet på KI.
Mm.
Och då, de som är lite senare på programmet, de har väl på något sätt vant sig. Men ibland så, det händer fortfarande att jag träffar till exempel studenter som är tidiga på psykologutbildningen eller i andra sammanhang där ute och föreläser. Och det är väldigt ofta som någon räcker upp handen och säger, men du verkar ju tycka att det här är så roligt. Eller? Mm. Du verkar så glad.
Mm, just det.
Så att det är också en sån grej som jag tycker är, som jag tror förenar dig och mig, Daoud, det är kanske ingen slump att vi har funnit varandra lite grann där vi jobbar. Att vi är båda är personer som faktiskt tycker om
det ni jobbar med.
Det vi jobbar med och som tycker att det är roligt. Ja. Liksom. Ja. Och som tycker att det ska få vara så, att det ska vara kul. Ja. Det är till och med hjälpsamt att det är kul.
Mm. Ja, men
så att det här, om vi uppnår någonting med den här podden, så tänker jag också att det vore schysst att liksom sticka hål lite på den här myten som säger att det vilar som ett svårmod över psykiatrin. Som någon så här blöt filt där alla bara lägger pannan i djupa veck hela tiden och tänker på att livet är lidande.
Mm. Ja, men det är bra, det tycker jag vi kan bidra med att ta bort. För det är också, jag håller verkligen med. Att vi har känt varandra ett år nu, Daoud. Mm. Och nej, men faktiskt när du säger det, Dan, jag har aldrig hört dig någonsin liksom säga att det här jobbet jag håller på med, det, jag fattar inte varför jag gör det. Mm. Utan du har alltid liksom utstrålat ett visst, liksom, det här är en stolthet och nöjdhet och ett intresse över det jobbet du har.
Mm.
Det är intressant. Min bror är psykolog för den delen. Mm. Och han är också en glad person som tycker mycket om att jobba. Alltså, så att det tycker jag. Mm. Det är ett kul område att jobba med.
Mm. Jag tror också att det blir lite sådär att när man möter alla de här fruktansvärda livsödena i sina 8 timmars arbetsdagar, att man blir ju väldigt tacksam också.
Oh, ja.
Över att man ändå är väldigt privilegierad och liksom får ett tänk där man ändå försöker leva i nuet och vara tacksam för det man har. Mm. Liksom. Att det blir ju såklart många saker som man kan bitcha om. Det sker i allas liv. Jag är också människa. Liksom. Men att man kanske väljer att ja, men, det får gå. Liksom. Mm. Låt det vara bara. Vad betyder det egentligen om bara nästa månad? Liksom? Mm. Bara lägga band på det och bara försöka njuta av det man faktiskt mår bra av.
Mm.
Men återigen, främja hälsa och lyfta fram det starka. Liksom.
Mm.
Ja. Så då, men det är intressant hur, för att vi har väldigt liknande där också, att det är andra personer som har sagt att men du borde sikta på, för du tycker ju om att ta hand om folk, Daoud. Du borde ju sikta på att göra det här. Skulle du inte tänka i läkarprogrammet eller psykolog eller sjuksköterska?
Mm.
För då har det är också det som har varit fröt. Liksom. Mm. Att bara, det krävs ett objektivt öga för att jag själv ska förstå att shit, det här är ju värdefullt.
Mm.
Det här är mina styrkor. Liksom. Mm, det är intressant.
Mm.
Men sen tror jag också att det sitter nu, alltså i min ålder när man är 55 då, så då kan det vara det där vad är en psykolog? Vilken bild har man av en psykolog då? Jo, man har en bild från en skolbok där det sitter en herre i en skön, lite mjukare kostym, röker en pipa med pannan i väck liksom, och grubblar lite grann. Och det är lite sån här psykedeliskt i bakgrunden och flummigt liksom. Vilket, den bilden tycker jag är sån här, den är väldigt förlegad och pastischbild av hela sjuk, liksom, det är inte alls det handlar om. Nej, liksom. Nej. Men jag känner att jag är någon sån här Hitchcock-psykolog liksom, som finns någonstans. Som kanske ligger och spökar. Liksom.
Jag vill hoppas att de finns kvar. Alltså, jag gillar ju bredd.
Ja, just det.
Jag har ju ingenting emot den.
Nej.
Nej.
Men jag vill komplettera den lite med en liten annan bild av hur psykologer beter sig. Och
för
sig.
Just. För det blir ju också att patienterna är olika och personkemin är viktig. Och det blir inte alltid så att alla patienter älskar mig utifrån hur de uppfattar mig från första stund.
Det här låter ju helt sjukt.
Ja, visst,
är det här sant? Sitter du och hittar, är det här någon sorts så här spelad ödmjukhet?
Nej, men det är helt sant. Jag tycker det är helt sjukt, för hur kan man inte älska mig? Nej, det är det jag vill komma fram till.
Ja, just det. Det var det. Men det går ju lätt att diagnostisera alla dem.
Just det.
Det kanske du kan svara på.
Jo, absolut. De är ju lite, vi brukar kalla det för mindre begåvade då.
Just det. Jag brukar avfärda det på det sättet. Att så här, de som inte älskar mig är lågbegåvade. Men då blir det så att då behövs det ju den här bredden som du är inne på, Dan. Att den behövs ju ändå den här tweedbeklädda herren med monokel och cigarr. Som funderar lite för mycket. Så här, what if? Lite för många vändor. Och att det finns patienter som svarar bra på det.
Just det, liksom. Just
det. Så att det finns ju en behandlare för alla, kan man tänka. Och så får det vara.
Ja, det är jätteintressant. Jag tror att vi har fått en jättefin belysning av det vi liksom sysslar med i podden här. Vad utsätter vi våra patienter för och objekt som vi undersöker? Och en liten fördjupning i det då. Liksom.
Ja.
Vad innebär det egentligen när vi pratar om den här diagnostiseringen? Och när tar vi det vidare och när försöker vi fånga upp och, som ni uttrycker det, kroka, skapa en relation? För att den här människan nu ska kunna få hjälp för sitt lidande. Eller att ni då hjälper dem att bara förstå och se sig själv som normala människor. Med de här skruvade egenskaperna som är fullt normala ut igen. Och leva och vara lyckliga. Det tycker jag är jättefint. Jag tackar Dan jättemycket för den här. Och dig också, Daud.
Tack så
för
mycket.
Den här belysningen av vad vi håller på med från ett annat håll.
Lite. Ja, tack. Jag ville bara, förlåt, jag måste bara ställa en fråga till Dan.
Kommer den nu?
Ja, nu kommer den. Vi har ju en psykologkollega, jag kommer inte nämna någon namn, men han gjorde ju en forskning på två berömda fotbollsspelare. Där han försökte kartlägga hur deras exekutiva funktioner var förhöjda jämfört med, eller liksom förmågan att ha exekutiva funktioner var förhöjda i jämförelse med normalpopulationen.
Just det.
Och då med det som premiss så gick jag också lite in i det här med Alfons. Att göra de här Skid 2 och göra lite intressanta intervjuer på just komiker. Eftersom oftast det som förenar dem är ju det här snabbtänkta lite när det handlar om komiska punchlines. I alla fall de som är erfarna komiker. Hur tänker du kring den premissen, just det här med att om det finns på en Vice-skala, alltså där man liksom gör de här IQ-testerna som vi gör inom psykiatrin. Min förförståelse och författning är lite att de ligger över normal variation, alltså lite inom det normala högre intervallet på Vice-skalan.
Du tänker komiker?
Just komiker. Hur tänker du kring det?
Jag tänker så här. Jag tänker nog att om du skramlar ihop tillräckligt många komiker så kommer du få en bredd även där. Alltså du kommer få vissa som har exceptionellt hög liksom intellektuell förmåga så, mätt med de här testen som vi har hittat på. Och andra som har lite lägre. Och så kommer de också ha en sån här normalfördelningskurva som vi pratar om ibland. Alltså att de flesta ligger runt något snitt och sen har man liksom svansar. Och sen ska vi tänka då, förmågan, jag tror så här, den här poäng, vi säger ju alltid IQ, har ni tänkt på det? Mm. Och det är alltså den engelska teckningen, intelligence quota. Och i Sverige så heter det IK. Mm. Men om du säger så här, jag har IK-poäng, det är ingen som
det är ingen har det överhuvudtaget. Man tror att man har ett aktiekonto någonstans.
Ja, ja.
Eller att man är lite dum i huvudet.
Ja, det också.
Men så vill ni liksom, igen, vill du slänga med lite sådana termer, du kan säga IK-poäng. Och så kan du himla med ögonen när någon säger IK.
IQ, så. Ja, så. Det borde, du, om du har så högt
IQ så borde du kanske känna till den här. Ja.
Om du lär dig det så kanske du kommer lite närmare mig.
Så det, ja, precis. Nu kom vi off topic lite.
Sorry.
Men... Då ska vi se. Och då är det ju så här att för igen, nu, fan, ni tar hit en, det är så jävla klyschan, ni tar hit en legitimerad psykolog och forskare och det enda den personen gör är att sitta i en och en halv timme och säga så här, ja, det beror på.
Exakt.
Och ena sidan.
Det är våran hemliga tes här.
It's complicated.
Verkligen.
Men först behöver vi nog ta, åtminstone säga en mening om att de här testen som vi använder igen för att räkna ut då den här IK-poängen, de är ju inte objektiva mätinstrument på samma sätt som om ni ställer mig på en våg.
Nej.
Vad jag menar? Då väger vi, jag väger väl en 80 pann ungefär, va? Och så är jag drygt en 80 lång någonting. Förstår ni? Det är det mått som är betydligt mer tillförlitliga. Här är det samma sak igen, att det är, någon har tänkt att hur mäter vi det här mystiska intelligensbegreppet som ingen riktigt är överens om vad det egentligen är. Och så har vi massvis med olika test som folk får göra. Och då är det så att den här stora poängen, IK, den bygger liksom på resultatet från massvis med olika typer av test som mäter olika typer av förmågor. Så det är liksom en övergripande beteckning på en persons förmåga. Och vissa har en väldigt jämn begåvningsprofil som man säger då. Alltså de är ungefär lika bra på alla de här testerna som mäter alla olika grejer. Medan andra är väldigt ojämnt. De kan få samma medelvärde, men de kan vara asvassa på vissa deltest och helt katastrof på andra. Så det vore ju spännande med någon som är betydligt mer kompetent inom det här området att resonera kring vilka typer av förmågor är det som då till exempel komiker som är framgångsrika behöver vara skickliga på. Och sen, och när vi tittar på de här helskalepoängen så vet vi att såna här saker som liksom så här tråkiga.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Saker som socioekonomisk bakgrund och sånt där kommer spela in. Och föräldrars utbildningsnivå och sånt där. För att en hel del av de här testen är sådana som som tangerar såna prylar, va? Så att liksom ordförråd och sådär. Mm. Min morsa är lärare, min farsa är civilingenjör, massa böcker hemma. Jag är uppvuxen i Sverige, vi har pratat svenska hela tiden. Jag kommer ha ett försprång på vissa tester gentemot andra personer med en annan historia och sådär. Mm. Betyder det att den personen är inte lika smart som mig? Det vet jag inte om jag
håller. Nej, just det.
Så att igen då, om vi, och då behöver vi kanske titta på om vi tar ihop, och det här vet ni bättre än mig då, men om vi tittar på Sveriges komiker, liksom, hur representativa är de för resten av landet med avseende på det här? Mm. Är det en grupp som i större utsträckning än andra har till exempel akademisk bakgrund? Vad vet jag? Eller är det liksom någon sorts... Jag tror att det är en utsatt grupp i samhället, tänker jag. Om jag tittar på Daoud till exempel. Han ser oerhört lidande ut.
Ja, det är det. Han lider mycket.
Så att jag tror att det är snarare sådana faktorer som kommer att spela in. Men det är klart att en framgångsrik komiker behöver vara, precis som du säger, antar jag, behöver vara snabb. Ja. Analytiskt snabb, kunna ta bollar på studs. Precis som de här fotbollsspelarna.
Ja.
Så nog tror jag att det ställer höga krav på ens.
Ja.
På ens då. Som du nämnde, exekutiva funktioner. Alltså. Ja. Funktioner som har att göra med att planera och övervaka ens beteende och anpassa det och sådär, va? Så att om vi tänker oss att Alfons går upp och kör sin ståuprutin och sen händer någonting i publiken och så klarar han av att anpassa sig till det och svara på det på en millisekund på ett sätt som blir liksom askul. Och då är frågan, kan vi träna upp den förmågan? Eller är det så att vissa har den och andra inte? Och det får ju ni svara på.
Träna upp crowdwork, alltså publiksnack, det kan man ju nog göra. Precis på samma sätt som man kan träna upp arbetsminnet. Liksom. Sen är det ju svårare att träna upp långtidsminnet. Alltså, om man liksom ska träna upp vissa delar.
Men jag tänker spontant att ett bra crowdwork, alltså nu får en impuls från en publik. Då handlar det om hur snabbt kan du koppla den situationen till allting runt omkring som också är gemensam förståelse för publiken. Ja. En del är ju extremt duktiga på det. Bara, pang, tar upp det, vad heter han? Chris Steele, han är ju fantastisk på det. Ja. Och så blir det hela showen. Han bygger liksom resten av de 20 minuterna på den här händelsen. Och det är
eller
fantastiskt.
Atto Karlsson som vi har här.
Ja, han jobbar
Stockholm,
ju mycket.
Eller London nu då. Som liksom har... Han har ett han har extremt mycket skämt, men han har några få, får jag väl säga då, men som ändå är ganska många, som funkar extremt bra och som han alltid har. Men han fokuserar väldigt mycket på publiken och publiken är ju aldrig densamma.
Just det.
Och det är alltid olika människor som sitter längst fram som oftast blir offren för hans stand-up.
Just det.
Och han är lika briljant nästan varje show som jag har sett honom i. Jag har sett honom live flera gånger och sett honom på video och så vidare. Så jag tänker att det krävs väldigt mycket, dels erfarenhet men också det här snabbtänkta. Liksom.
Jag tror jag menar, nu kommer ni säga så här, släpp ut mig. För att nu fastnar jag, för att det här tycker jag är askul.
Ja. Mm.
Du refererar till den här studien som har undersökt elitfotbollsspelares exekutiva förmågor. Då, alltså vissa sådana här kognitiva förmågor. Alltså hur vi bearbetar och hanterar information på ett snabbt sätt och löser problem. Och för att lyckas med det här så behöver vi kunna övervaka vårt eget beteende och förändra strategier och sådana här prylar. Va? Och den här forskargruppen har ju spottat ur sig flera studier nu. Och det första fyndet som de upptäckte, det var ju att personer som spelar fotboll på elitnivå är ofattbart mycket skickligare än vad Svenne Banan eller Svenna Banan är när det gäller de exekutiva funktionerna. Så det var det första stora fyndet. Att liksom hittills, som jag minns när jag var liten, då skojade man ju om idrottsmän att de var puckon. Är ni med? Att man liksom, det var sådana som inte lyckades i skolan. Och så tänkte man att fotbollsproffs, det var liksom korkat folk.
Ja, just det.
Och det får vi revidera fullständigt. De som lyckas på elitnivå i fotboll, de spöskiter med när det gäller exekutiva test. Alltså, får vi räkna med. Jag har ändå en doktorshatt.
På dig också.
På mig också. Ja, exakt. Så att även med hatten, jag får 10 extra poäng med hatten på exakt. Men jag får ändå stryk.
Ändå får du stryk. Det visste ni inte om Glenn Hysén.
Exakt. Nej, men exakt. Exakt. Precis så. Och det är ju ett fint exempel då på att nu här känns det att ge sig på Glenn Hysén.
Ja, det var jag.
Ja, det var du som gjorde det. Jag bara hakar på. Ja. Det här var inte, jag tar inte ansvar för det här. Klipp bort det här bara. Okej, nej men, för precis så. Om vi tänker Glenn Hysén, då tänk det, apropå det här med de olika typerna av test som vi räknar ihop till det här IK-poänget, va? så skulle vi alltså kunna tänka oss att Glenn behöver inte vara asvass på allting.
Nej.
För att lyckas som fotbollsproffs.
Mm.
Och om det är så att han har lyckats som fotbollsproffs, så har han kanske prioriterat det framför akademiska meriter. Mm. Vilket gör att hans ordförråd kanske inte är lika vast som mitt.
Nej.
Men han är nog förmodligen jävligt mycket bättre än vad jag är.
Mm.
På att övervaka så här röriga visuella stimuli. Alltså plottar som rör sig på en skärm och se vad som händer. Och kunna fatta beslut så här utifrån det.
Mm. Det är helikoptersyn.
Exakt. Ja. Och det måste han ha. Mm. För att kunna ha tagit guld i Premier League med Liverpool. Fast det hette inte Premier League då.
Nej.
Skitsamma. Ja, okay. Så det var det första fyndet. Att de här personerna har exceptionella smartnessförmågor.
Mm.
Nästa fynd var ju då som jag också lite ballt, är liksom att och det här är inte publicerat än, så vi får se om det håller även för den vanliga vetenskapliga granskningen. Men alltså att det verkar till och med vara lite olika typer av expertkompetens beroende på var på planen någonstans de här proffsen spelar.
Mm.
Så att som anfallare så är det, som en av de här författarna, artikelförfattarna sa, då skulle du ha lite ADHD då.
Mm.
Du kan inte hålla på att tänka och överväga grejer, utan du skjuter på allt som rör sig bara.
Mm. Smäller på.
Och, så ska du och det har hänt, jag är ju fotbollsnörd, va? Jag spelar fotboll själv, jag tränar fotbollslag och sådär. Så att det är klart att jag förundras ju över, så här, vad är det som gör att den där snubben bara råkar dyka upp precis där bollen dimper ner och tåpajar in den.
Mm.
Och det är ju naturligtvis det här.
Ja.
Den personen har ju listat ut 3 sekunder innan att
där kommer bollen
och den kommer ungefär om 3 sekunder, så jag går dit.
Ja.
Och det där är ju, det är ju smartness.
Ja, just.
Det är ju våra exekutiva funktioner och vår fantastiska kognitiva kapacitet som är som fäller avgörandet. Så författarna till de här studierna, de säger så här, Dan, det här med fysiska förutsättningar, det är inte så utslagsgivande som folk tror.
Nej.
Utan det som verkligen avgör vilka som kommer långt, det är de här kognitiva funktionerna.
Mm.
Och de har ju plottat och sett att personer som blir skattade av sina tränare efter hur duktiga de är, de som är duktigast i laget, de har lite vassare sådana här funktioner än andra.
Mm.
De som gör mer mål i allsvenskan har lite vassare, verkar ha lite vassare sådana här förmågor än andra. Och de som spelar i landslaget verkar ha ytterligare lite vassare.
Mm.
Så det verkar liksom finnas ett direkt samband mellan de här kognitiva förmågorna och hur bra du är på fotbollsplanen. Och då säger ju de författarna till de här, det här säger de ju off record, men jag tror att de säger det i intervjuer också, att, för då är ju knäckfrågan, kan man träna upp det här?
Ja, just det.
För nu kommer vi in till
just det,
flera frågor om komiker, kan man träna upp det här? Eller så här? Och då, en av dem sa så här, du vet, så jag tror att det är som i basket, va? Att alla som är 2 meter blir ju inte basketproffs.
Nej.
Men det är jävligt svårt att bli basketproffs om det är 70.
Ja.
Alltså att på något sätt så behöver du ha den här
predispositionen.
Du behöver ha den här läggningen som vi snackade om. Den här biologiska betingade läggningen.
Och
jobbet och allt annat.
Just det. Mm.
Och då är det bara för att det vi pratar om med fotbollsspelarna nu, då handlar det inte om sociala färdigheter.
Mm.
Utan det handlar ju om till exempel förmågan att bearbeta visuell information som rör sig väldigt snabbt.
Just det. Mm.
Men i ert fall så tänker jag att det är andra typer av exekutiva funktioner bör det vara.
Mm.
Som handlar om att hantera väldigt mycket social information.
Mm.
Väldigt snabbt. Är ni med?
Mm. Mm.
Det är inte helt relevant för dig, Daoud, när du står där. Och vem som rör sig vart.
Nej.
I stolarna. De flesta sitter still.
Ja,
jag hoppas det.
Ja. Ja, de alla flesta.
Men däremot, det är en annan typ av information.
Ja.
Som ska hanteras och bearbetas snabbt.
Ja.
Och resultera i någonting
just det.
Effektivt.
Ja.
Så det där är lite intressant. Så det kan vara nästa studie. Vi kan snacka med de här
det är intressant,
forskarna och bara köra in dig i en magnetkamera och få dig att göra lite sådana här tester.
Ja, men det är intressant faktiskt tes. För att om man tänker att man står på scenen och man är upplyst alltså med en spotlight. Så du är den personen som lyser i rummet och det kommer in folk lite senare eller folk går till baren och handlar. Det blir lätt så att man kan blockera ut det på något sätt. Men om det är folk som pratar, det är ju någonting som ändå man kanske som man fastnar lite för.
Mm.
Och att man märker att där får man kanske en ingång att få liksom bygga en relation till publiken. Att vad snackar ni om? Det är jag som har uppmärksamheten här. Vad är det som är så himla kul? Det är liksom så. Att det blir mer intressant. Alltså själva dialogen mer än liksom det här rörliga. För det kan jag inte göra något med.
Ja, just det.
Så om man ställer det mot en fotbollsspelare så är det liksom det rörliga som är
just det.
Hela.
Just det.
Hela liksom kring hur utfallet kan bli.
Ja, just det.
Dåligt.
Men det är ju, men så att min, det här var ett 20 minuters långt sätt att säga så här. Jag tror att de som blir framgångsrika, i vilken bransch den är egentligen, har någonting som vi skulle kunna hitta som förklarar. Om vi bara fattar vad vi ska leta. Och jag skulle inte bli minsta förvånad om det är så för komiker också. Och att det måste, min gissning, om jag skulle börja leta så skulle det vara någonting som har att göra med social information på något sätt. Ansiktsuttryck. Är ni med? Nu ser ni båda liksom, ni tittar uppmärksamma att det är lite rynkor där hon pillar sig i skägget. Alltså den typen av stimuli som jag behöver bara ta in och göra någonting av. Tänker jag. Och plus då, om vi är tillbaka till där vi började, det här med förmågan att reglera känslor, så är det så att skulle ni ställa mig på en scen inför en publik med en spotlight i ansiktet och en mikrofon i handen och säga såhär, Dan, du är en rolig kille, säg något roligt nu.
Säg något kul.
Så kommer jag, om man mäter vad som händer i min kropp då med en klassisk lungdetektor, alltså, då kommer ni se blodtrycket skenar, pulsen skenar, jag börjar svettas, förstår ni? Det är ju mitt, liksom, mitt biologiska system som signalerar att jag är i fara. Och kommer att säga så här, spring härifrån. Det här motsvarar typ en sjunkande färg eller brinnande hus, typ. Och det är inte så jätteroligt att vara rolig. Eller det är inte så jättelätt att vara rolig. Så att någonstans behöver personen också ha antingen kunnat från början eller lärt sig att hantera ett påslag. Förstår jag tänker?
Så att man kan ha...
Och då vet vi, det här är också en sån klassisk psykologisk sanning som min farmor och farfar kunde tala om utan att lägga liksom miljontals kronor i forskningsanslag på att ta reda på det. Men det verkar vara så att ett litet känslomässigt påslag, det får oss att prestera bättre. Och sen för mycket känsla, då blir vi kassa. Och det har ni säkert också märkt eller gissat eller hört beskrivas att liksom, om man är helt fullständigt kall och bara kliver upp på scenen och ska göra någonting och bara det kanske inte då man är som vassast. Utan ett lite nerv och lite kittel verkar göra att vi blir, att våra kognitiva förmågor mobiliseras. Är ni med? Så det blir lite.
Jag håller verkligen med. Jag är ju gammal idrottare då.
Jag ser det.
Ni ser det båda två. Ni har sett det länge. Men just det där att när man gick in i en tävlingssituation och kände att jag är inte ett dugg nervös, jag är inget spänd, det här är, man är lite uttråkad nästan, så kommer det ju, man presterade ju aldrig bra. Men om man hade den här, kände lite tryck att nu måste det gå bra, nu jävlar Alfons, om inte det här går bra, då är du faktiskt, då betyder det ganska mycket för vad omgivningen tycker att du presterar och vad du själv kommer att tycka om ditt år här. Och jäklar vilken skillnad det gör då i prestation, alltså du kan ju vrida ur så enormt mycket mer. Så det mentala betyder ju så väldigt mycket. Jag simmade, så att det är ju inte en lagidrott då på något sätt. Jag har ju väldigt små liksom. Jag är ingen lagspelare och har ingen bollkänsla. Jag har väldigt svårt att uppfatta liksom ett spel på planen. Jag är ju verkligen en värdelös fotbollsspelare. Ingen skulle ha något värde av mig på en plan. Men däremot i individuella idrotter så är jag ganska skarp då. Och det var väldigt, väldigt liksom tydligt för mig att så fort det betyder någonting, då händer det saker liksom. Och betyder det inte så mycket, då presterar man mediokert liksom. Så att det är verkligen just den här mentala liksom anspänningen som gör att alla sinnen skärps, musklerna sätts i beredskap, du tänker på, du disponerar ditt lopp, du är med från starten, starten måste gå blixtsnabbt, alla vändningar måste vara perfekt tajmade. Allt det här som du har liksom tränat på kommer ju i spel och lyfts in i nuet och närvarande, sitter liksom i pannan. Och det är, alla de här parametrarna är då i spel. När du inte är, om du inte är på topp då, tycker att det här är så viktigt och du är lugn, då händer det inte alls för speciellt mycket.
Jag tycker det är väldigt, alltså, om man utgår från det vi håller på med idag nu med hela den här podden och hur vi ska personlighetsutreda, det blir ju lite att det ska finnas en komisk vinkel i det här. Men syftet ska vara någonting fint, att liksom försöka avstigmatisera psykisk ohälsa och att liksom normalisera det här psykopatologiska. Men det skulle vara intressant om jag skulle kunna skramla ihop, sig 10 komiker som vill genomgå ett Vice-test. Skulle man kunna få fram en liksom tillförlitlig eller någon typ av slutsats? Eller är det för liten grupp?
Någon typ av slutsats skulle vi få fram. Mm. Och sen ska vi också tänka lite klokt här nu. För nu, jag har inte gjort en sån här VICE-utredning sedan 2007. Jag tycker det är ofattbart tråkigt. Mm. Och jag är följaktligen asdålig på det.
Ah, okay.
Mm. Så att i så fall behöver vi rigga någon som kan göra det här.
Ah, ja, visst, visst.
Men sen är det också så att det är komplicerat eftersom vi vill inte göra de här VICE- testen och VICE-protokollen, de är liksom hemliga.
Uh-huh.
Och jag tror inte att det är för att det är någon som sitter och tjänar pengar på dem. Utan det är av det skälet att om Daoud någon gång i framtiden skulle behöva, när han får begynnande demens och sådär.
Mm.
Och så ska han behöva utredas. Mm. Då fuckar upp det om han har gjort testet en gång innan. Uh-huh. Och sett frågorna.
Uh-huh.
Är ni med? Uh-huh. Så att det finns en massa sådana svårigheter med att göra det.
Mm.
På det sättet du beskriver.
För om man ska göra sådär VICE-test, vad jag förstår så ska det ha gått minst 5 eller 6 år tills man gör det testet igen.
Ja, just det.
Det är det jag har förstått. Och absolut inte göra det i ett poddsammanhang. Det är ju fullt förståeligt.
Vi outar hela testet.
Ja, exakt. Nej, men för att det ska bli vettigt så måste ju personen kunna vara i en miljö där hen kan prestera helt optimalt.
Ja, exakt.
Liksom. Annars säger du ingenting.
Nej, nej precis. Typ,
som sagt, rigga en scen med en spotlight och låt mig göra VICE.
Ja,
så kommer det... Det blir ett annat resultat.
Ja, det blir mycket.
Du får fylla i resultatet medan det filmas på stor skärm.
Just det. Globen helst.
Ja, verkligen. Ja.
Precis. Mm. Okay.
Tänk på spåret. Ja. En liten så här bur, du vet.
Ja, just det.
Där folk bara garvar åt den.
Ja, exakt. Ja.
Och så säger man hela tiden så här, jag kan det här egentligen.
Mm.
Liksom. Fast nu, det är så svårt nu. Man, när man sitter hemma framför tvn så kan man det. Liksom. Ja, sen när man är här så kan man inte.
Ja. Jag vet inte vart jag är på väg, men jag kan det här egentligen.
Ja, just det.
Okej. Nej, men intressant. Jag ska fundera vidare på det där. För det finns ett stort intresse hos mig.
Mm.
Att försöka hitta någon, inte absolut sanning, men någonting som...
är utmärkande.
Ja, precis. Mm. För just komiker som grupp och liksom i den estetiska formen som den är. Så är det ju, för att komiker är så utsatta på det sättet att liksom det de presterar ger resultat antingen direkt eller inte. Liksom. Mm. Alltså om du jobbar som konstnär så har du liksom tid att dra penseln. Eller liksom håller du på att komponera musik så har du tid att justera noterna. Men du har ju tid att justera liksom din stand-up-rutin. Men när du väl ska prestera den, det som är svaret, det är om publiken skrattar eller inte.
Mm.
Så det är så direkt. Liksom. Så därför tycker jag att den är intressant.
Mm.
Och se om det finns någon röd tråd om man skulle göra sånt här test.
Mm. Mm.
Men det är väl som du säger, liksom, det finns en normal fördelningskurva. Och det är mycket också utifrån kanske deras liksom predisposition. Vi tänker liksom ekonomiska förutsättningar, föräldrars, alltså uppfostran, föräldrars ekonomiska situation och så vidare. Att det finns mycket det som kan vara avvikelser. Så att det blir svårt att få en absolut sanning. Men
det kan ju vara så som sagt att det går att... Och det här nu är det verkligen så här Dan Wetterborg killgissar.
Mm.
Ta med hatten.
Jag håller på. Det, är, alltså
det här har jag inte tänkt på. Nu sitter jag bara och snackar. Nej, men jag skulle inte bli förvånad om det är någonting åt samma håll som det här fotbollsspelarspåret. Ja. Alltså att om man vet vart man ska titta, har en idé om vart man ska titta och inte titta så här brett som i VICE, utan titta specifikt på någonting som borde teoretiskt vara kopplat till förmågan att vara rolig på studs.
Mm. Ja.
Då kanske det går att hitta någonting.
Ja, häftigt.
Jag kan kolla det med de här fotbollsstudiekillarna.
Ja.
Jag springer på dem ibland på KI.
Ja. Gör det.
Kan ta hit.
Mm. Absolut.
Jag är lite inne på ändå det du var inne på och nämnde där, Dan, att det här med sättet att hantera publiken, liksom att fånga upp saker, att fånga dem. Det här, jag tror det är framgångsrikt att vi är duktig på att skapa den här relationen. Där tror jag det finns en nyckel liksom, någonstans. Men det är ju ett av fälten, det är så många fält. Men det skulle vara intressant. Vi får fundera lite på det.
Ja, det tycker jag.
Ja. Men vad bra. Jag känner att vi har fått en väldigt bra bild av både dig och hur du resonerar kring liksom, psykisk ohälsa och liksom, forskningen och diagnostik. Hur psykologer eller psykiatriska behandlare uppför sig själva i, liksom, i ett behandlarrum. Jag har fått väldigt mycket svar idag på frågor som jag har ställt.
Mm.
Hur tänker du, Alfons?
Samma här. Jag tycker det var jätteintressant att få liksom ett nytt perspektiv då på det vi faktiskt håller på att göra. Vad innebär det? Hur resonerar man egentligen? Och varför gör man det? Och på vilket sätt vill man då hjälpa och så vidare. Mm. Så jag tycker det var jätteintressant, Dan. Mm. Och vi får kanske anledning att återkomma.
Ja,
och köra. Ja, så kan vi ha lite sådana här grundande perspektiv också emellan varven av utredningarna vi gör. Och.
Ja, absolut. Så. Dan, har du några tankar, funderingar, någonting som du vill?
Det blir spännande att lyssna på det här.
Ja. Mm.
Helt ja. Och som sagt, kul att jag fick komma. Bra jobbat, Daoud, att du tog av dig med att bjuda hit mig.
Ja, ja, men det tänkte jag redan från dag ett så när vi gick in i det här. Mm. Jag tänkte att jag behöver en person som jag vet det här kommer ju låta så himla narcissistiskt, men som är väldigt mycket lik mig själv kanske i det privata rummet men liksom professionell i sättet att behandla. Att det är liksom det finns många personer som jobbar inom den psykiatriska vården eller vården överhuvudtaget. Och alla har sin typ av approach utifrån sin egen förförståelse. Men att kunna liksom balansera det på ett så här, det här är det mest ej evidensbaserade sättet att arbeta med den här typen av patientgrupp på, kontra shit, den här personen kanske tar livet av sig efter att jag har träffat den här personen. Mm. Alltså att det är den delen tycker jag är så himla intressant. Mm. Att så hur det påverkar alliansbildningen och så mellan behandlare och patient. Mm. Så därför tyckte jag var så intressant att ha det här.
Mm. Tack, Daoud. Tack. Som sagt, jag kommer gärna tillbaka.
Ja, men vad kul. Ja. Tack så mycket. Ja. Och hej då.
Ja. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.